CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Banksmäll och Fed-tal igår med avvaktande marknader idag. Blandat i Asien under natten, terminer i sidled här i Europa. Det är den 7 mars du tittar på Börsmorgon. Varmt välkomna. Vi ska snacka stabilitet och lite Federal Reserve. Vi ska prata om den värdelösa börsraketen SAS som har rapporterat alldeles nyss. Och framförallt, alltså aktien är värdelös, inte bolaget. Framförallt ska vi snacka om företagsobligationer och krediter. Det gör vi tillsammans med Helena Frisk, förvaltare på Swedbank Robur, och Peter Villeus, samma roll på Norron. Väldigt roligt att ha er här i ett specialprogram. Jag tänkte börja med Fed igår. Framträdande i, jag minns inte om det var senaten igår och representanthuset idag, men inga stora överraskningar, va?
Nej, generellt inget nytt egentligen. Kurvorna flackade tillbaka lite på det. Men man prisade in, marknaden prisade in ungefär 3 sänkningar med start från sommaren.
Som innan alltså?
Ja.
Ungefär, ja. Vi ska faktiskt titta på ett kort klipp ifrån gårdagens tilldragelse med Jerome Powell.
We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle. If the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. But the economic outlook is uncertain, and ongoing progress toward our 2% objective for inflation is not assured. Reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of progress we've seen in inflation, and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%.
Dan och hans investeringsteam som gick in med $1 miljard tror jag det var. Nu är det här en relativt liten bank, det är 80 miljarder dollar, och det är nästan 2/3 av kommersiella fastighetslån, och vakansgraden är ju betydligt större i USA jämfört med Europa och i Sverige, så att där är en annan dynamik där.
En annan dynamik. Vi verkar ha lite tekniska problem med ljudet, men kämpa på så gott vi kan och vi snackar vidare här. Jag ber tittarna om ursäkt ifall ni har problem att höra oss. Väldigt intressant. Ska man bli orolig då? Det här är inte första gången vi har nischbanker i USA som...
Nej, jag blir inte orolig så. Jag tror att det är, jag tror de har rätt bra koll på detta generellt sett. Och nu hade vi ju med de här Silicon Valley Bank, då har vi haft det här. Men jag tror det är ett generellt problem, för jag tror de här stora fastighetslånen sitter ju inte på de jättestora bankerna som JP Morgan och de andra, utan de kanske sitter mer på de mindre banker som vi inte ser. Men de kommersiella fastigheter i USA har en helt annan dynamik jämfört med Sverige och Europa.
Generellt då, om vi ska prata humör på marknaden mer allmänt. Vi vet ju att börsen är väldigt snudd på euforisk, väldigt glad. Är det samma glada toner på kreditsidan skulle du säga?
Kreditmarknaden har ju gått väldigt starkt sedan början på året. Så att det har ju varit en positiv marknad med någon svagare handelsdag.
Här ser vi investerar sentiment på börsen. Bears i gult på de lägsta nivåer och bulls i blått. Peter, dina korta tankar om marknadshumöret?
Nej, men det är förvånansvärt starkt. Och det är, vinsterna har ju blivit vad bättre än väntat. Så att säga. Det får man ju säga. Så att alla risktillgångar, både börsen, men det gäller också krediter och högavkastande krediter, och ligger ju i ett scenario där vi ska få en mysiga räntesänkningar framåt, och det ska inte hända så mycket skada på ekonomin. Det ligger i marknaden just nu. Och sen har vi också då en väldigt drive på AI-sidan. För tittar man på ett lika viktat index, som man tittar på de icke-7 eller något liknande, så generella aktier eller krediter som går mot generella makro och inte AI har inte gått lika starkt. Så där är det lite tudelat kan man säga.
Vi ska prata lite mer marknadssentiment längre fram i programmet. Min snabb reflektion är att de här Magnifica 7 verkar bli 6 stycken starka eftersom att Apple har fallit bort. Mm. Och så har vi problem med Tesla. De blir färre och färre som drar det här fantastiska loppet. Apropå sänkta räntor, Bank of Canada bjöd inte på sådana igår. Behöll sin styrränta på 5%. Däremot får vi säga grattis Sverige. Skatteinkomsterna är 30 miljarder högre än väntat enligt Riksgäldskontoret nu på morgonen. Vi nämnde fastighetsinvesteringar när vi pratade om bankhuvudvärk i USA. I Sverige har vi ju haft en fastighetskris som skulle slå ut alla banker, men det blev inte riktigt så. Ert take, när vi pratar företagsobligationer så blir det ju mycket fastigheter som de är så stora. Ditt take på, du får börja taket på sektorn lite övergripande.
Ja, jag tycker ändå att man ska börja positivt. Om man tittar ett år tillbaka, då var det många bolag som inte lyckades finansiera sig på obligationsmarknaden. Idag ser vi faktiskt att de här bättre investmentgradebolagen lyckas komma ut och refinansiera sig på obligationsmarknaden, vilket är ett positivt tecken. Sedan finns det ju fortsatt några frågetecken.
Men absolut. Sen har ju bankerna varit, bankerna, många utländska investerare tror att svenska banker eller Nordbank liksom kastar sig fram och tillbaka och lånar ut och inte lånar ut. Att de är oftast väldigt trogna sina kunder. Och det har vi ju sett, så att vi hade ju en väldigt stark drive 2021 och 2022, eller framförallt 2021 var det, när många fastighetsbolag ersatte banklån med obligationer. Där har bankerna fått möjlighet att ta tillbaka igen, så vi har sett en migrering från obligationsmarknaden mot. Och det är ju väldigt bra då, att också ha väldigt starka banker som tar hand om sina bolag. Så det har inte alls fallit ut som kanske internationella investerare hade trott.
Beror det på att internationella investerare är vana vid en annan bankkultur där man liksom drar snöret hårdare än vad man kanske gör i Sverige?
Gissningsvis är det så. Du är nu kanske mer experter på generella banker i Europa och England, men det ser ju så ut så i alla fall.
Vill du flika in något på bankoron?
Nej, men jag håller med där. Man har nog inte haft samma på bankrelationer här i Sverige som man haft på.
Vi har en hel del problem idag. Vi har Kvaliteterna, Fastator, Oscar Properties, SBB, nu glömmer jag Heimstaden bland annat, där vi har liksom uppskjutna betalningar på kreditsidan eller omförhandlingar, skriftliga processer.
Nej, men alltså, jag menar, om vi ska ha en tuffare kris så brukar det ju vara lite casualties eller offer som sker. Och det har vi faktiskt sett. Så jag tycker att säga att vi inte har haft en fastighetskris som vi inte har hanterat, det tycker jag är fel att säga. Och det andra är att vi kanske säger att det har kommit in de sista 12-18 månaderna 31 miljarder eller nästan 35 miljarder i nyemissioner eller dylikt i marknaden. Så att inte säga att inte aktiemarknader etc. har tagit hand om dem som man vill ta hand om. Det tycker jag är. Sen att det är vissa som får problem, då blir det får kreditmarknaden hantera. Så det, jag tycker inte det här är konstigt. Och det är inget som stör marknaden i sig, utan marknaden är så mogen att vi klarar att skilja på äpplen och päron helt enkelt.
Granulärt alltså. Några går bra och några går dåligt. Hur viktigt är det här att starka bolag har kunnat ta in pengar i er värld? Man har kunnat göra emissioner på kreditsidan, tänker jag främst.
Ja, men det är ju viktigt. Det är ju ett sundhetstecken. Och just det där att man har senaste tiden separerat de bättre bolagen från de som kanske har lite större utmaningar. Så att de bolagen som har gjort mycket rätt kan ju finansiera sig på obligationsmarknaden. Vilket är ett sundhetstecken.
Men mycket dyrare än för några år sedan?
Det är absolut mycket dyrare än för några år sedan.
Du nämnde emissioner. En emission kan ju vara både att man ger ut obligationer och tar in pengar på den sidan. Det kan ju också vara att man stämplar ut nya aktier, blir utspädd. Och det här har vi också sett inom fastighetssidan på aktiesidan. Ofta går det väldigt snabbt.
Just det.
Varför? Hur går det till, en sån transaktion? Vem är drivkraft då?
Ja, det beror på olika. När Akelius gick in i Castellum så var det rätt tydligt att han tyckte att man skulle ta bort utdelningen och att de var underkapitaliserade. Så det var ju rätt tydligt. I andra fall kan det ju vara banker som kräver det. Att om man inte kanske har obligationer etc. utan man bara sitter med bank, och då säger bankerna till dem att vi förväntar att ni tar ner ert belåningsgrad. Och då finns det, har man bara bank och aktier, då får det bli på aktiesidan.
Jag har en känsla, och den känslan fick jag från Arctic tror jag i ett analysbrev, att året har börjat starkt på kreditsidan för fastigheter, men det har börjat svagt på börsen. Om man tittar på fastighetsaktier så är det inte lika glatt. Delar ni den bilden, och hur kan man ha så två olika
Nej, men det har nog att göra med att vi, menar, när vi gick in i året så hade vi prisat nästan 6 sänkningar på USA. Mm. Och då hade vi en långa ränta, nästan tysk 10-årsränta ner på 2% in i det området. Nu har de stigit upp med 2,5% och det är klart att fastighetsaktier har ju kanske större betydelse för de långa diskonteringsräntorna någonstans. Jag tror det hänger samman med långa avkastningskrav helt enkelt.
Vill du flika in något här i den diskussionen?
Inget tillägg. Nej.
Då ska jag notera lite andra nyheter från morgonen. En sån är att Torsten Jansson har sålt 1 miljon aktier i New Wave för 110 miljoner kronor. Pengarna ska användas som en del av finansieringen av en idrottsanläggning i Kosta. Vi får också gratulera alla smålänningar på den första torsdagen i mars. En ny högtidsdag där man äter massipan tårta eftersom man tydligen inte kan uttala bokstaven R om man är smålänning. Vill du som skåning kommentera det?
Nej, jag kan ju uttala R ordentligt.
Ja, finner vi hoppingivande. H&M:s ordförande Carl-Johan Perssons privata investeringsbolag Filian Invest ser ut att ha sålt hela sitt innehav i handelsbolaget CDON i februari. 100 miljoner kronor inbringade den affären. Och så är Harald Mix i farten igen. Han har köpt in sig via Altor i IT-grossisten Dustin som han satte på börsen 2015. Äger 1,3% ungefär av kapital och röster. Axel Jonsson är största ägare där. Och på tal om ägande så har norska fastighetsbolaget Eiendomsspar fortsatt att öka innehavet i Scandic Hotel och är nu bolagets andra största ägare efter Stena. Trevligt tycker jag. Innan vi lämnar fastighets och bygg helt så det är det vi ska nämna. Vi har ju haft mycket problem inom byggsektorn på aktiesidan också och en del skriftliga förfarande. Magnolia Bostad är väl mer av ett byggbolag, inte kvar på börsen men har obligationer ute, har skjutit upp processer. Några tankar om sånt, om byggsektorn?
Nej, men om man tittar på de större bolagen som JM och nu Benova så där, det menar, de är ju rätt vana vid att det är ju djupt cykliskt projektutveckling inom fastigheter. Och de har ju stora byggrättsportföljen som man har som värde långsiktigt. Och jag har full förståelse för Bonava och kanske JM att det finns möjligheter här framåt för att vi inte ska bygga lägenheter i Sverige långsiktigt. Det är ju liksom fel. Så där är de som är vana att slipa det här är normala cykler. Men det innebär inte att vi inte ska börja bygga igen. Det har jag väldigt svårt att tro. Och dessutom så tror jag att vi kommer få stimulanspaket från regeringen under loppet av det här året som kommer att understödja det här byggandet.
Intressant. Jag trodde man hade fullt upp med aktier för inflation och inte ville stimulera.
Ja, men jag tycker att man kan uppfatta vissa signaler om att man måste också börja fokusera på arbetslösheten och den stiger ju nu helt klart. Och det har vi sett på vissa fastighetsbolag där de har haft en viss utflyttningsgrad. Och det tar ju tid att sjösätta sådana paket och det tar ju tid för de här paketen att verka. Så att jag tror att det är rimligt att det här kommer under året.
Helena, när det blir problem, när ett bolag som har slutit en obligation får problem och inte kan fullgöra sina åtaganden så har man någon slags skriftligt förfarande. Det är en förhandling, tolkar jag, med sådana som ni som äger obligationerna. Orkar ni som förvaltare, och nu menar jag inte er specifikt, men som kollektiv, ta fighten. Ibland hör jag att man är för flat. I Sverige har man inte samma tradition som i andra länder. Att man är lite mer konflikträdd och låter dem få mer tid och generösare villkor. Dina tankar om när det uppstår problem?
Absolut. Sen ska vi komma ihåg också att den svenska obligationsmarknaden är ju ung. Den har ju, high-yield-marknaden har inte funnits lika länge som ute i Europa. Så vi har inte samma erfarenhet av det. Utan det är också något som har kommit över tid. Jag vet inte riktigt om du delar den uppfattningen om vi är för flata i Sverige.
Jo, men vi är nog lite för flata därför att vi är inte vana att hantera kanske aktier eller skuldkonvertering och så. Och sen är vi också kanske lite närmare bolagen och har en mer personlig relation att man vill låta bolaget sparka burken längs vägen ett tag till och ge bolaget en chans. Det kan gå bra men oftast är det ju fel. Men det är så det ser ut. Och det andra är att obligationsägandet är oftast rätt koncentrerat. Så det är rätt lätt att hantera sådana här skriftliga förfaranden. För man behöver kanske 50% eller något liknande. Och det är mycket, med att obligationerna är mindre så det är lättare att uppnå de här.
Är det annorlunda, någonting som ser annorlunda ut i Europa och USA är att det finns lite mer aktivister och specialfonder, va?
Absolut, om man tittar på investerarbasen i Sverige kontra Europa så är ju investerarna i Sverige är ju framförallt tiltat mot fonder. Medan i Europa så har det ju andra typer av aktörer som är aktiva på marknaden.
Kommer de till Sverige? Vem äger till exempel SBBs obligationer idag? Är det så att det finns europeiska hajar eller liksom specialfonder som har köpt den här typen av instrument och vill göra någonting?
Ja, jag menar, det är inte så lätt att få koll på det, men sannolikt är det så att de som är long only eller de som har så långa investeringar och kanske följer indexet, och de har nog lämnat SBB så länge, och då plockas det upp av fonder som kan jobba mer aktivistmässigt. Så att det är inget konstigt, så sker i aktier och något liknande också, att man byter ägarbas när det blir olika situationer. Så att det är nog sannolikt så. Jag tror svenska lokala marknaden här talar jag överhuvudtaget inte om SBB på kreditsidan.
Intressant. Eftersom det pågår också ett par rättsprocesser i det här fallet som är svåra att förstå men intressanta att kolla på. Det pågår faktiskt en i Essity också, noterade Bloomberg häromdagen. Vi ringde på det och Essity hade inte fått det brev som påstås ha skickat till det bolaget. Så ibland kan det kanske uppstå missförstånd i företagsobligationernas juridiska och krångliga värde. Det är därför förvaltarna är så intelligenta. Klockan har slagit 9, det är dags för börsöppning och Studio 2.
Det är lite små sur öppning för Stockholmsbörsen, som precis vid börsöppningen backar närmare 0,5%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi små uppgångar. Det är Atlas Copco och ABB som stiger väldigt, väldigt lätt. Medan 28 av 30 storbolag faktiskt backar precis vid börsöppningen. Och i botten så hittar vi SCA och SBB som båda backar närmare 2%. SAS däremot, de rapporterade ju ytterligare en miljardförlust, men omsättningen ökar och aktien stiger 10% ungefär. Finska sektorkollegan Finnair kom ju med trafiksiffror, och till skillnad från Norwegian igår så backade de i februari med 2%. Men aktien stiger faktiskt 0,5% i Helsingfors. Och SSABs rörelseresultat kan minska med 10% i första kvartalet om måndagens strejk i Finland bryter ut. Det meddelar bolaget själva, och aktien tappar 2%. Skanska tar order på 900 miljoner för att bygga trafikplats i Los Angeles. Och nu Waves vd och storägare Torsten Jansson har sålt aktier i bolaget för 100 miljoner kronor. Och pengarna meddelar han ska gå till den multisportarena som han bygger i Kosta för cirka 250 miljoner kronor. Men nu Wave tappar närmare 4% idag. Och Harald Mix, riskkapitalbolag Altor, har tankat aktier i Dustin under februari. Och Dustin stiger 3% närmare. Åt andra hållet rör sig Scandic Hotels som är ner lite lätt. Där så har ju norska Eidom Spar ökat innehavet och är nu andra största ägare efter Stena. Tobi har släppt villkoren för företrädesemissionen på 300 miljoner kronor. Aktieägare har rätt till 6 nya aktier på 5 befintliga till teckningskursen 2 kronor och 36 öre. Och Tobi backar 4% ungefär. BioArctic däremot, de stiger 4%. Där så har BioArctics japanska partner Eisai släppt beräkningar på omsättningen av Leqembi, som väntat blir 20 miljarder år 2026. First North-listade telekombolaget Alcadon köper Irlands bolag för 10 miljoner euro och genomför en riktad nyemission med 5% rabatt. Och på rekfronten så kan nämnas att SEB slopar köpstämpel på Nordnet och sätter nu behåll. Nordnet backar 5%. Och mindre rörelse för Atlas Copco när Barclays höjer från undervikt till jämnvikt. Och Jefferies sätter behåll när de inleder bevakning på Volvo Cars, och Volvo Cars backar 0,5%. Men i kort, Stockholmsbörsen är lite småsur denna torsdags morgon och backar 0,5%.
Ja, backar 0,5%, men SAS-aktien, den är det liv i. Och vad passar då bättre än att ha med oss vår favorit-vd Anko van der Werf, förstås SAS-vd som rapporterat nu på morgonen. Förlusten i bolaget minskade till 1 miljard kronor från minus 2,4 i fjol, och omsättningen är högre än i fjol på 8,9 miljarder kronor. Anko, wonderful to have you with us as always. We're gonna miss you when you're gone. I don't know when that is. Maybe that's a good... How long will you be a listed company?
Good morning, first of all. Thank you for having me. We expect to finish the entire Chapter 11 process, the restructuring process, call it by early summer, right? So late June is the current timing for that. So that will be the time that we would delist.
I want to talk more about that, but I feel rude to start with the exit, so to say. So tell me about this quarter. You report a lower loss, but we're still talking billions here. Can you give us some color on the quarter?
Yeah, actually a very solid winter quarter, and I think there's two things to say. First of all, solid because operational performance, I think, very steady. If we look at the month of February, for instance, the last month, right, less than 1% of our flights cancelled in very difficult winter weather. We've had various winter storms, for instance, also in Norway, and so 99.2% of our flights operated. That is solid. And secondly, financially solid. The winter season is traditionally the most difficult period to make work, but an improvement of 1.5 billion Swedish kroner year on year, more passengers, 6%, more revenue and lower costs. So the improvement year on year is definitely remarkable.
We've been scratching our heads regarding the SAS share as of lately. Last time we spoke, you made clear that this is a share that will become, by all likelihood, worthless. But there's still a lot of trading going on in the share. Do you have any thoughts about that?
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Well, no, not really, other than probably, yeah, with you, I can always be a bit freer, I think. We're scratching our heads as well. We have been extremely clear. We've been extremely clear every single quarter for pretty much the last year and a half, let's say. So once again, we just urge people, please read our quarterly results, read what we say in our annual reports, read what is going on, really, because indeed, our, by now, short-term, medium-term plan is very well communicated and very clear to investors. And we do expect, indeed, that share to drop to zero and us to be part of the delisting. So we have been, I believe, very clear.
And I agree. I've rarely heard a CEO being as clear as you in this matter. Quite a peculiar situation. When do you think this delisting will take place?
Yeah, so then we go back to your first question this morning, right? So look, a few steps. First of all, in the Chapter 11 process, really there is important steps in the next few weeks. So we're really very close to that now. The 19th of March, so call it 10 days, 12 days, is when we expect to have our confirmation hearing in the United States. As a normal US company, that would be the date that we could get out of Chapter 11. Our next step, because we're not a US company, we're of course Scandinavian, is to make Chapter 11 stick in Scandinavia, and that would be through a Swedish reorg. After that, we are waiting for European Commission approvals, regulatory approval processes. All of that process we intend and think we can finish by June of this year.
And today, apart from this interview, we're talking a lot about the bond market, the corporate bond market. Could you give me an update on SAS bonds? Are there any outstanding still? And I'm presuming they will be repaid and delisted as well. Or what's the status there?
Yeah, we have bonds. There is, of course, the hybrids. We have bonds both with, call it the states, and that's part of the 2020, call it debt to equity conversions, right, that we are on as well in Chapter 11. And then there's the commercial bonds. And of course, yeah, the same messages apply, right? I mean, people really have to take note of what our plan is and where we are heading. We have, once again, been extremely clear on what not anymore our long-term, but by now really our short-term, medium-term's outlook and steps are, right? So once again, by this summer, we expect all of that to be finalized, the entire financial legal restructuring process to be finalized. And as a result of that, new investors to come in and as part of that, delist from the stock market.
Let's talk, I want to to squeeze some macroeconomic signals out of you. One thing I wonder about is if we're living in a normal economy today or if we're still see pandemic effects, if we're still living in a post-pandemic world, and what you're willing to pay for travel is kind of a part of that equation. What's your thoughts on that? Do you still feel that there is some kind of post-pandemic effects on demand?
I think three things. So first of all, let's look at demand. Demand, I would split in a corporate and a non-corporate part. The corporate demand is still down. It is growing again year on year, but it's still down versus 2019. When we look at leisure demand and premium leisure demand, that is by now stable to up versus 2019. We do see that people are prioritizing travel. We have, and you and I as well, over the last few years, have always been wary of those winter months, right? Winter 22, winter 23. First there was high inflation, then there was high energy pricing, war in Ukraine, etc. But we do see that people keep on prioritizing travel, and that is still also the case for this coming, call it spring and summer. The other part of the equation is, of course, supply chains. Spare parts, for instance, right? I mean, for businesses as a whole worldwide, to get their supply chains, their materials, everything back in place and back in order, we see much of our vendor suppliers still operating at sometimes only 60-70%, right? When you look at Airbus, for instance, and the spare parts industry as a whole, there are significant challenges, and they, when we as individuals, I think, really have moved on from COVID, right? When was the last time that you and I did a COVID test? I hope also in your case it's very long ago. Right, the business side of things, there is definitely still those ripple effects from by now 4 years ago, imagine.
Imagine. We're going to keep on talking about that in the show, but thank you so much, Anko van der Werff, as always. And like I said, I'm going to miss you. I hope we get one more earnings chat together. Med det, börsens mest... han håsar ju inte sina egna aktier i alla fall, kan man inte.
Nej, det kan man inte säga.
Ansvarstagande. Jag tänkte att vi skulle fortsätta diskussionen om huruvida vi lever i någon slags postpandemisk yra, övergripande. Jag vet inte om någon av er förstod frågan som jag ställde till honom. Peter, du får börja.
Nej, men det är väl lite... Det är ju en massa fenomen som vi inte känner igen, alltså, som vi har kanske haft tidigare under många andra decennier så att säga, men att företagens kraft och förmåga att höja priserna och försvara marginalerna har ju överraskat på uppsidan. Och sen kan man säga att arbetslösheten har väl också varit starkare än vanligt liksom, och inte kanske skulle varit lite högre nu kanske jämfört med andra cykler. Det har ju kanske att göra med att det var också för vissa företag svårt att rekrytera efter covid också. Så att, jag tror det här får man utvisa ekonomisk historia helt enkelt, men jag skulle inte bli förvånad att vi fortfarande sitter och betar av en del saker, framförallt orderstockar då.
Vill du flika in något där?
Nej, men jag håller med Peter, vi har ju haft några händelser bakåt i tiden som har varit svåra att förutspå, dels i kriget i Ukraina och sen så har vi ju pandemin som har kommit, det ligger lite efterdyningar kvar där utefter.
Ingen bra till att vara prognosmakare?
Nej, men precis, det har varit svårare.
Vi har en bild som visar kreditspreadar. När vi brukar titta på börskurser så går de upp och kreditspreadar går istället ner. Här ser vi, nu är det väl två, jag antar att den här tar jag från Handelsbankens morgonbrev. Jag antar att det är high yield och lite tryggare kreditspreadar. Rätta mig om jag har fel här. Men när de går neråt så är riskpremien låg. Det kostar alltså lite extra eftersom man inte är orolig. Förklarar jag det här på ett bra sätt nu?
Ja, men precis det vi ser i början på året här, det är ju att kreditspreadarna eller premierna har ju kommit ihop kraftigt. Och framförallt det som vi kan säga är ju att kreditspreadarna eller premierna på fastighetsbolagen har ju gått ihop kraftigt. Och det är också tecken på att bolagen har kunnat börja refinansiera sig på obligationsmarknaden. Så att vi har ju haft en väldigt stark ingång på året.
Innebär det att rallyt är över? Du kan köpa obligationer. Det är svårt att köpa obligationer om du inte är mångmiljonär enskilt, men du kan ju köpa fonder. Två komponenter är viktiga då förstås. Nu kan det kanske lite nybörjarlektion, men dels får du ju en ränta som tickar. Och vad får man i en high yield-fond idag ungefär? Löpande avkastning? 10%,
ja, det är lite beroende på mandatet, men det ligger någonstans runt
7-10%.
Men du kan ju också hoppas på en värdeökning när spreadarna går ner. Är den resan slut, Peter?
Nej, men det finns alltid speciella företag som har råkat illa ut i den här marknaden, så kan finnas intressanta stories som kommer tillbaka. Nej, men den stora spreadresan är ju gjord. Om man tittar på den grafen väldigt tydligt att den har ju kanske ett litet snäpp ner till att göra för att vara en normal högkonjunkturmarknad. Om man tittar hur det skulle vara i en lågkonjunktur så kan de gå ut mycket mer. Så jag tycker att kreditmarknaden speglar också sentimentet på börsen. Och det andra är när de här kreditmarginalerna kommer ner så blir det lättare för företag att refinansiera sig. Då kan man ju ta bort de här oron för förfall 2025 och sådär. Så det här är också en läkande process för att skapa en stabilitet framåt. Så det här är ju positivt för företagen fundamentalt, absolut. Ur ett finansierat perspektiv.
Vi började med att prata om Fed i början av programmet. För er som inte hörde det, jag beklagar, som sagt, vi hade lite ljudproblem då. Men min förvåning över börsen är ju att Fed-sänkningarna har många gånger flyttats framåt i tiden. Men börsen är lika glad. Och det verkar som att kreditmarknaden är lika glad också. Men är det humöret också beroende av styrräntor och makrot på ungefär samma sätt?
Absolut, och vi har varit väldigt databeroende senaste tiden, och kreditspreadarna påverkas ju generellt av marknaden på så sätt också. Gör den. Och sen ser vi ju nu, om man tittar ingången av året, där prisade man in betydligt många fler sänkningar än vad man gör idag. Men det generella marknadssentimentet är ju att man tror att någonstans eventuellt att räntan då kanske har toppat, och att då har krediterna generellt gått bra då.
Då blir det.
Ja, för den stora skillnaden var ju att i mitten på oktober, när det var som mest röriga så att säga, då trodde man inte att långa räntor skulle komma ner. Men de har ju faktiskt kommit ner från oktober. Och det är det som börsen har tagit till sig. Så att den långa räntemarknaden säger att styrräntorna ska komma ner. Så det är frågan om när de kommer. Den stora frågan vi är framåt är om de inte ska få tre sänkningar och kanske mer 25. Då är det kanske en annan femma, för då ska vi ju diskontera en högre ränta framåt. Här. Så länge vi tror att räntorna ska komma ner till slut, så kan det lugna marknaden.
Mm. En annan viktig faktor som jag vill nämna, hur ser det ut i flöden? Kommer det in pengar eller flödar det ut pengar i den typen av fonder som ni två förvaltar?
Men vi kommer ju från en lång period tillbaka där vi haft negativ till nollräntor, så att våra tillgångsslag är ju faktiskt relevanta och attraktiva igen. Så att vi är ju ett alternativ igen på marknaden, vilket är positivt. Så att man generellt ute i Europa och här i Sverige så har vi ju sett inflöden i tillgångsslaget.
Mm. Uppstår det brist någonsin? Det finns väldigt många fastighetsobligationer. Det finns inte lika mycket verkstad till exempel som vi älskar på börsen. När Volvo går ut och tar in pengar till exempel, blir det en rusning då?
Ja, det skiljer ju mellan den europeiska och den svenska marknaden. Att den svenska marknaden är ju mer koncentrerad till bankobligationer och fastighetsobligationer. Så att generellt så blir det ju lite mer rusning, kan man säga då, när det kommer ut industribolag på marknaden.
Och nej, men absolut. Och det andra är också som vi hade ju ett antal institutioner som lämnade marknaden liksom när centralbankerna att det förstörde, de tryckte ut andra investerare för att de får dålig avkastning. De kommer ju tillbaks nu. Det kan ju vara europeiska pensionsbolag eller holländska försäkringsbolag som har varit där. För nu kommer de tillbaks och kanske får 4-5% ränta. Och det täcker det väldigt bra för det, vad de har behov i portföljen. Så att det har vi, och det är en annan sak, vi har ju faktiskt centralbankerna som minskar sina balansräkningar. Och det verkar inte vara några problem, så att jag tycker de ska fortsätta minska sina balansräkningar. Vill folk ha obligationer så låt dem få det.
Vi ska byta ämne. Jag vill nämna Intrum. Arctic Securities har sänkt sin rekommendation på aktien till sälj från tidigare behåll. Riktkursen sänks samtidigt till 8 kronor från tidigare 70. Vi är vana vid dramatiska turer i Intrum. Aktien är ner 10% till 27 kronor. Jag tänkte att vi ska prata om Intrum och lite andra förlorare om begreppet ursäktas. Det här är ju en sak på aktiesidan och en annan på obligationssidan. Varför är det så?
Nej, men alltså Intrum har ju tyvärr gjort marknaden besviken, och aktiemarknaden i synnerhet, men också kreditmarknaden. Man har i upprepade tillfälle sagt att man ska ta ner sin skuldsättning som är hög relativt alla andra skuldindrivningsbolag så att säga. Och då har man då satt igång en, de har nog varit för positiva för länge att det här ska lösa sig, eller tycka att skuldsättningen är visst okej. Men den är inte okej tills kreditinvesterarna säger att det inte är okej. Så nu är det faktiskt kreditinvesterarna som kör bolaget och aktien är en residual av vad kreditinvesterarna tycker. Så det här får ju företaget ta på sig att man inte har tagit ner den skuldsättningen som man har lovat länge. För att vi har varit generellt i kreditmarknaden väldigt positiva till Intrum. Framförallt det började med Intrum Justitia en gång i tiden. Och därefter har det ju merger med Lindorff och sådär och samtidigt har man inte levererat. Och jag tror det har varit för mycket fokus på tillväxt i de här bolagen och för lite fokus på att få skapa fritt kassaflöde till aktieägarna. Och då tröttnar ju aktieägarna till slut. Och det kan man väl säga att de har gjort till viss del.
Aktieägarna kommer få, det blir som en, lite som vi tittar på SPV, att det blir binärt. Det är en option på att bolaget överlever. Men Helena, om du köper en obligation i ett bolag som har problem och kanske måste göra en emission på aktiesidan, du kan ändå få full återbetalning i slutändan om du har lite tur. Det är en annan kalkyl för er.
Absolut, det blir en annan kalkyl på oss på obligationssidan som sitter på skuldsidan och vi har ju möjlighet att, vi ligger ju i förtur före aktieägarna då vid en eventuell konkurs.
Vi kan väl nämna Viaplay är en annan förlorare vi har pratat väldigt mycket om. De hade ganska bra rating, va? Det var ett IG-bolag vill jag minnas.
Nu hade vi inte någon exponering mot Viaplay, men jag fick uppfattningen av att det uppfattades som en stark kreditbetyg. Och följaktligen låg det, de investerarna som låg obligationerna hade det mandatet. Så jag tror att det här kom som en kall dusch för många.
En kall dusch för många. Jag vill lämna en sektor till, nämligen den konsumentexponerade kreditgivarsidan. Klarna sägs ju vara på väg till börsen men har länge haft en obligation. Jag vet inte om någon av er äger den obligationen. Men, blir ni oroliga? Även om börsen går bra så ökar antalet konkurser. Jag hittade en graf ute på Twitter som visade att amerikanska räntebetalningar ser allt mer besvärande ut för många hushåll. Jag tror att vi har ansträngda konsumenter på många håll. Här ser vi också att det inte bara är bolån utan också många andra typer av lån som stökar till det för privata hushåll. Det finns Klarna som förstås har kreditexponering. Det finns många nischbanker i Sverige på obligationssidan. Sveabank, Resursbank och Nordax, va? Några exempel. Era tankar om den sektorn?
Nej, men vi ser ju att steg 2 och steg 3 lånen ökar så att folk blir försenade med sina betalningar. Det ser vi generellt i sektorn, det ser man också bland bankerna. Och då har ändå inte arbetslösheten stigit nämnvärt, får man ju säga. Och om vi då har lite högre arbetslöshet att vänta så kanske det inte här är slutet på detta. Och, så att vi får se, siffrorna pekar ju inte åt rätt håll. Och givet att vi... För det är ju förseningseffekter med att räntorna biter och så länge båda två har jobb så fungerar det bra. Ja. Men när en tappar jobb då kan det bli en annan situation. Så det, jag tycker att utvecklingen är väl inte så munter.
Vill du flika in att Peter är lite av en pessimist? Vill du flika in en mer optimistisk tänk på det här?
Nej, men jag har egentligen ingenting att tillägga till.
Vi ska prata lite mer om marknadens funktionssätt, men jag vill gå till Studio 2 och aktiemarknaden för en liten börsuppdatering allra först.
Är det fortsatt surt på Stockholmsbörsen som backar, breda indexen ner 0,7%. Tittar vi på storbolagslistan så ser vi att ABB och Boliden är väldigt ensamma med att stiga medan 28 av 30 storbolag faktiskt backar. Där SBB och Sinch leder nedgångarna med närmare 2%. Och resan för SAS aktie fortsätter upp och ner. Den var ju upp 10% precis vid börsöppning men bara på någon minut så tappar den ner tvåsiffrigt och den är just nu ner 15%. Men om vi fokuserar lite på flyg, tyska Lufthansa vinstdubblar och för första gången sedan pandemin så planerar de utdelning och aktien stiger 0,5% i Frankfurt. Finska sektorkollegan Finnair kom ju med trafiksiffror och till skillnad från Norwegian igår så backade de i februari med 2%. Ska vi se att SSAB tappar 0,5%. De meddelar ju att rörelseresultatet kan minska med 10% i första kvartalet om måndagens strejk i Finland bryter ut. New Waves vd och storägare Torsten Jansson har sålt aktier i bolaget för 100 miljoner kronor och han meddelar själv att pengarna ska gå till den multisportarena som han bygger i Småland. Och New Wave backar 3%. Åt andra hållet rör sig Dustin som upp 3%. Och Tobii har släppt villkoren för företagsemissionen på 300 miljoner kronor och den aktien backar 4%. Och så kan vi nämna att BioArctis japanska partner Eisai har släppt beräkningar på omsättningen av Leqembi. Och bland annat så väntas det bli 20 miljarder år 2026. Men BioArctis backar närmare 1%. Stor rörelse ser vi däremot på rekfronten. Arctic sätter säljstämpel på Intrum och slaktar riktkursen från 70 kronor till 8. Och den aktien har även nått nu lägsta nivån, backar 12% och handlas för 26 kronor aktien. Och SEB slopar köpstämpel på Nordnet och sätter nu behåll och Nordnet backar 3%. Men i kort, Stockholmsbörsen är lite småsur denna dag och backar lite drygt 0,5%.
Ja, lite småsurt men mycket surt för Intrum. Jag vill notera att Rickard Brosse skriver faktiskt om Intrum i dagens tidning. Jag tror vi har en bild på uppslaget som handlar om Embracer, Intrum och SBB. Vi har avhandlat Intrum och SBB här i programmet. Jag tror att Embracer och gamingindustrin generellt inte är så närvarande på kreditmarknaden väl? Finns det?
Nej, det tror jag generellt sett att... Framförallt gamblingindustrin är inte populär i Norden på grund av att vi kanske har lite högre etiska kriterier än generella Europa.
Jag har lite dåligt samvete för att bara ta upp saker som går dåligt hela tiden. Castellum är väl ett jättetrevligt exempel på en fantastisk obligation som går bra. De var ute igår med en nyhet som jag inte riktigt förstod. Man gör vissa återköp av obligationer. Kan du guida mig vad som hände?
Precis, det som kom igår är då att man gör ett frivilligt återköpserbjudande och undersöker möjligheterna av att emittera nya obligationer på marknaden med längre löptid. Så det är ju ett sundhetstecken. Bolaget vill förlänga sig ut på kurvan och låna upp längre skuld så att säga.
Och om man både köper tillbaka och ställer ut nya obligationer, då köper man de korta löptiderna och ställer ut de långa. Vad är fördelen med det?
Nej, men samtidigt så bolaget kommunicerar att man vill ta ner skuldsättningen och då kan du ju köpa tillbaka mer än vad du faktiskt emitterar. Och sen så köper du tillbaka kortare löptider och säkrar upp då belåningen på längre löptider. Så att det är ju väldigt sunt.
Hur mycket billigare är det med långa löptider? För eftersom vi har den här emitterade kurvan så är det lite konstiga tider antar jag med lägre räntor på lång sikt.
Precis, det är om man sätter räntemarknaden. Om man sätter kreditmarknaden så får du betala en högre kreditpremie, en kreditspread på längre löptider än på kortare löptider. Men samtidigt så säkrar du ju upp skulden på en längre löptid.
Men du kan ju låsa in en underliggande ränta som du får en kreditmarknad. Så till exempel om du gör en 3-årig obligation eller 4-årig obligation idag. Så om du lånar rörligt så får du kanske betala 5,5%. Men får du låna, om du låser din ränta för kostar det 4 till exempel. Och det är ju väldigt fördelaktigt för fastighetsbolagen och det ser vi många gör. Till exempel Sven-Olof Johansson som inte har valt att låsa räntan. Man har faktiskt gjort det nu till vissa delar. Så det är ett tecken på det. Det är väldigt bra.
Väldigt bra och flexibla aktörer på fastighetsmarknaden. Jag vill avsluta med lite bredare snack om företagsobligationer som fungerande eller icke fungerande företeelse. 2020 skrev vi mycket om denna marknad som den mer eller mindre torkade upp. Fungerar den bättre idag?
Ja, men det tycker jag att jag skulle säga. Om man tittar tillbaka för något år sedan och efter när vi hade en period av kraftigt stigande räntor så var det svårt för framförallt fastighetsbolagen att referensera sig på obligationsmarknaden. Man drog i stort sett alla bolag över samma streck. Nu har ju bolagen börjat separera sig något från varandra. Vi såg redan i höstas att många av de bolag som är kvar inom investment grade började emittera på obligationsmarknaden och lyckades göra så. Fortsättningsvis under hösten, framförallt på kortare löptider. Och nu i slutet av året till början på det här året så har man också lyckats emittera på längre löptid. Så att det är sunt.
Om man pratar mer tekniskt då, funktionaliteten. Ibland så hör man att det vore bra med index på den här marknaden. Finns inte det så som det finns på aktiesidan? Eller hur ser det ut och varför skulle det vara en draghjälp?
Det finns ju något index att välja på. Vi har exempelvis ett jämförelseindex på våra nordiska fond. Men vi efterlyser ju egentligen fler relevanta index för marknaden och framförallt kanske också att man tittar på, vi har pratat mycket i marknaden om att kanske emitteras större obligationer med benchmark-obligationer för att öka på och förbättra likviditeten på marknaden.
Är det så att du skapar bättre transparens om det finns ett index? Det är lättare att se var priser ligger eller vad är fördelen med index?
Ja, men det är ju en av fördelarna, att det ökar ju transparensen vilket är positivt för marknaden.
Vill du flika in något i indexfrågan?
Nej. Ja, nej, men absolut. Man kan ju tänka lite på aktiesidan. Alltså att det är på den nordiska kreditmarknaden och den svenska synnare skulle jag vilja säga. Då är det så att du kan inte belåna, du kan inte låna in en obligation och sälja den. Alltså du kan inte blanka för att använda aktiespråk. Mm. Det går inte för det är ingen som lånar ut. Och har du då bredare index, då kommer det finnas indexfonder. Då kan de ju tjäna extra pengar genom att de lånar ut sina obligationer. Och då kan man arbitrera marknaden och se till att få en jämnare prissättning på marknaden som ibland kan saknas. Och framförallt om man jämför hur en samma emittent priset på den obligationen i euro kontra svenska kronor, då kan det få ett bättre flyt och få bättre flöde emellan. Och skapa en behöver inte vara mindre volatil för det, men det kan skapa en mer transparent prissättning, absolut.
Vem kan göra ett index? Kan man som helst, eller ska Nasdaq göra det, eller har vi någon uppfattning där?
Det finns ju aktörer som skulle kunna göra det. Det är svårt att säga. Nasdaq hade ett index tidigare som man la ner. Så den möjligheten finns ju.
En sista teknisk fråga som jag inte riktigt har förstått. När jag är intresserad av vem som äger aktier så går jag in i Holdings, eller du kan gå till Euroclear och få äga boken väldigt tillgänglig. Om inte annat så kan jag kräva den av bolaget direkt. Sånt som vi journalister roar oss med ibland. Helena, hur ser det ut på obligationssidan? Det är lite svårare att navigera där, va?
Ja, men det är som du säger. Det är svårare att hitta vem som äger obligationen. Den informationen är svårare att få tag på. Mm.
Låter potentiellt problematiskt, särskilt om det går snett och du vill prata med de andra kompisarna som sitter
i
samma
gång. Det har jag helt rätt. Det blir problematiskt och då får man liksom... Som man kanske har varit i marknaden tag, man vet ungefär vem som sitter med den här och så försöker man bilda en grupp eller så flaggar man för någon mäklare och säger att jag vill ta ett samtal och sådär, så får man nysta upp det. Men det är sämre och transparent, absolut.
Har jag varit för negativ? Har jag lyft allt det dåliga utan att ta upp det positiva idag?
Jag skulle säga en annan sak som vi har sett de sista, framförallt under 2022. Vi har fått in en ny köpargrupp som är kanske förmögna privatpersoner och family offices. Där de har nu fått upp räntorna och börjat köpa. Som är en bra balans, som har kanske ett annat avkastningskrav, en annan syn på kreditrisk. Och det gör att du får bättre flöde emellan och där man kan ta olika. Så det är också väldigt positivt.
En ung marknad som sakta blir bättre och just nu en väldigt god tid. Det är en bra sammanfattning.
Absolut.
Ja, men precis. Marknaden är ju bättre idag. Och jag tycker att vi ska fortfarande komma ihåg också att den här marknaden är ung i jämförelse med den europeiska eller amerikanska. Så vi har en bit kvar.
Vi har också en bit kvar till klockan 14:15 då ECB kommer med sitt räntebesked. Klockan 14 börjar Börskoll och vi har med oss Annika Winst för att smälta intrycken ifrån eurotornet. Olika ECB-ledamöter har i sin kommunikation på sistone pekat på att vi får vänta lite längre på räntesänkningarna. Men vi får se om vi får tecken i den frågan. Klockan 14 i Börskoll och klockan 14:15 kommer beskedet. Häng med oss då. Annars ses vi i Börsmorgon igen imorgon. Samma tid, samma kanal. Hej då!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.